Bäst utan boll podcast.
Vilket fantastiskt intro. Det måste vi svara.
När vi spelade in första avsnitten så hade de ju bara klippt ur där någonstans. Jag hade ingen aning om det. Så han lät helt mer sjuk än vanligt nästan.
Ja,
så.
Jag antar att det inte var något man får betala stimpengar för det.
Nej, inte det. Välkomna alla till avsnitt nummer 5. Som vanligt heter jag Donny Pettersson och
jag är Mårten Palmefors.
Och vi brukar ju spela in de här podcasten. Vi skulle ha varit in förra veckan, men trots att man tror att man är odödlig så var jag sjuk. Och sen var ju du sjuk den här veckan.
Ja, jag var ännu mer från odödlig.
Du var lite förkyld.
Ja, men jag visade att jag inte var odödlig efter konsekvenser av helgens trevligheter.
Och du var ju även borta. Vi brukar ju lira in webb-tv.
Ja, precis. Jag missade ju Linköping Granlo.
Fick ju ta hjälp av Simon Klein där.
Ja, bytte dialekt lite. Även om värmländskan är väl den som ligger i skötskan närmast.
Ja, och grejen var att jag vet inte fan om jag pratar skötska längre. Jag har upptäckt, vilket jag känt det lite på mig, men det blev verkligen väl cementerat när det kom fram en till mig efteråt som sätter där dagen efter det. Och sa så här: pratar du stockholmska?
Det är det värsta hånet man kan få.
Ja, men sen så var jag tvungen att... Nu, första gången när vi spelade in webb-tv, då lyssnade jag på det efteråt och tänkte så här, det kan vara kul. Men det har inte jag gjort sedan dess i stort sett. Jag har bara satt på och kollat om det har varit ljud typ mer eller mindre. Och sen har jag liksom inte, jag har aldrig kollat matcherna igenom. Men nu var jag tvungen att dra på och lyssna och tänkte, hur fan låter jag egentligen? Och då har jag ju sjukt konstig röst när vi har webb-tv. Det låter ju inte så vanligtvis. Det låter ju inte så som jag pratar nu, låter jag ju inte i webb-tv.
Tror du att det är det som har hänt Kim Nilsson med tanke på att han pratar så stockholmska nu? Han har så mycket mediafolk runt sig. Patrik Åhman, Conny Westerlund hade han, Niklas Jihde. Så han börjar prata den här mediastockholmskan bara och ren invändning kanske.
Det här webb-tv-rösten.
Ja, nu är det lite större sammanhang med webb-tv på de grabbarna i och för sig.
Men... ja, jag vet inte fan, men det är egentligen ingenting jag tänker på när vi gör det. Men det är ju såklart att jag låter helt sjukt konstig när jag pratar i...
Ja, det är en psykolog för att ta hand om det, tror
jag. Granlo jag mötte med. Linköping vann ju matchen med 5-1 vart till slut. En ganska jämn match egentligen kan jag tycka, men jag måste säga det, jag hyllar faktiskt Granlo i sändningen ganska mycket eftersom de är nykomlingar. Med all rätt, jämför man dem med Karlstad så är det ju ljusår givetvis. Sen har ju de värvat.
Ja, det är ju
helt fantastiskt bra värvningar egentligen. Johan Samuelsson givetvis.
Det är ju spelarmaterialet, ja. Framförallt.
Men även de här killarna som jag kanske inte har sett så mycket innan, jag tycker det var liksom ingen direkt som föll utanför det, ur ramen och så. Men det som var lite kul efter matchen så, eller kul, den där nollan vill man ju ha. Mm. Och då visade det sig att jag pratade med Henrik Kvist, målvakten efteråt, och så frågade han just den där, men han var inte sur för nollan typ. Och då var han inte sur, för han var helt inställd på att han skulle ha nollan. För han har ju tydligen blivit helt jävla jinxad i Europa av sin målvaktskollega. Alltså han får ju aldrig fram att säga den här liksom. Åh, nu kan hålla nollan eller något sånt. Och han hade ju dragit hela den grejen. Fredrik Nordström heter han.
Orutinerad.
Så att han var ju liksom, han gick ju in redan och visste att det här är ju kört.
Han slängde in en boll bara för att slippa fundera på det.
Ja, mer eller mindre.
Ja, inte riktigt kanske.
Vi dagens avsnitt, och jag har ju gått ut med att vi ska ha boxplay special.
Och jag har suttit och väntat på det. Så det hoppas jag verkligen att det stämmer.
Så vi kör väl igång med det. Vi, i alla fall du har ju en jäkla stämpel på det. Att du vill att det ska sluta 0-0 om man tror. Om man pratar med någon annan ibland. Tränare Linköping Totter, man sagt, han brukar kolla på sändningen efteråt. För att få den defensiva planen. Så lite svårt. Utspänkande hur snyggt mål det har varit i powerplay. Eller om det har varit något annat. Att det alltid är något defensivt fel egentligen då.
Ja, jag är ju lite skadad så. Det får jag erkänna. Men jag vill absolut inte att det ska sluta 0-0. Däremot anser jag att... det man gör mål på mest. Spelvändningar såklart och misstag. Men annars är det att utnyttja motståndarnas... vad de gör fel i försvaret. Förstår du vad jag menar? För det går nästan inte att göra mål i innebandy om man inte gör det. Det går inte att spela ut och klapp om man inte har utnyttjat en lucka som fanns.
Nej, precis.
Och det är lite där sen fastnar jag väldigt mycket på det och kanske inte alltid klarar av att uppskatta det vackra i offensiven.
Men boxplay då, det kanske inte alla vet, men när vi låg, bland annat när vi låg i Superligan och även Division 1, du hade ju nästan faktiskt i Linköping egenansvar för boxplay. Du bestämde ju det.
Ja, det blev väl så ibland. Jag kanske tog det, eller jag vet inte vad som hände. Men det är ju helt klart ett intresse från min sida.
Och då följer det sig väl att vi pratar lite boxplay då. När vi har en sån expertis med oss här.
Jag vet ju att alla inte är lika intresserade. Anledningen att jag tycker det är så kul med boxplay är ju så att det är lite från den grunden jag har byggt min innebandy på. Liksom. Jag har inte den tekniken om det här och skottet eller kanske lite snabbt och så. Men jag har alltid fått bygga på att man måste tänka smartare än motståndarna. Och det optimala intelligenstestet i innebandy är ju boxplay, för då måste du verkligen vara smartare än motståndaren, anser jag. Eftersom du måste på något sätt få bort att de har en man med. Liksom. Och därför tycker jag att det är så intressant. Och sen vet jag att många inte håller med överhuvudtaget. För många tycker det är roligast att dribbla och sätta bollen i krysset. Sånt som inte jag kan.
Vad är ett bra boxplay då? Vem har ett bra boxplay och varför?
Ja, jag tycker Dalen så bra ut. Sen man får ju vara lite... Man ser det från sidan. Så du till att börja med, så det som coachen har sagt, inte sagt att det syns på planen, det vet ju du om inte annat, och det vet ju jag också eftersom jag ska kalla mig lite boxplaycoach. Men ett bra boxplay är ju naturligtvis att man får motståndarna dit man vill. Man måste ju få motståndarna dit man vill, eftersom man, liksom, det är den enda lösningen man kan ha på att man är en man mindre. Helst så som jag vill spela boxplay, att man på ett sätt tar bort ett alternativ så det blir i princip 4-4.
Mm. Vi har snackat väldigt mycket om det, framförallt att du tycker ofta att man väljer fel sida. Eller antingen att man bara kan ställa upp. Många ställer ju upp i den här vridna 2-1-1 egentligen. Där man, ja, och att man, typ exemplet då kan vi ta är Helsingborg då. När man har, i alla fall när jag såg dem sist, så hade man 3 rightare och 2 leftare tror jag. Men Linus Nogren i alla fall, ja, står ju och styr lite.
Precis.
Och sen har de bara rightare som de söker. Han vill ju slå pass in i mitten eller pass över på skott. Och då ställer många upp och låter, tänker att vi ska ta bort rightarna. Så låter man Linus Nogren ha bollen.
Ja, precis. Och så står han där med 3 alternativ och man har 2 på bortre sidan.
Ja, och det är antagligen så Helsingborg också tränar.
Ja, precis. Men det känns som väldigt många är bekväma på det här sättet. För att man har sin högervridning från utgångsspelet. Och så vill man själv hitta ett spel som man själv är bekväm i. Men det kommer inte räcka mot ett bra powerplay.
Nej.
Utan då handlar det om att du måste se till att powerplayet inte är bekvämt. Mm. Och det är väldigt intressant. Och då, jag tycker ju oftast att det lättaste sättet är att få så att mittgubben inte är ett alternativ.
Mm.
Och då att man då väljer att styra åt andra hållet helt enkelt, så att man hamnar... Och då, sen till exempel mot ett väldigt bra powerplay som Storvreta, tycker både du och jag om. Då löser de det, för då byter de snabbt variant. Och då måste boxplay vara med på det. Och då blir det blir också ganska kul, för då blir det liksom lite hjärnas kamp.
Mm. Det är ju, och då, nu säger jag att man ska ha koll på mittgubben. Då kommer in på en grej som jag alltid tyckt, eller har varit väldigt fascinerad över. Många gånger säger man så här, men vi... Det här klassiska att vi lirar vårt spel och vi har tro på vår egen kapacitet. Att har man inte scoutat andra lagets box eller powerplay. Ja. Det är helt horribelt för mig om man inte har stenkoll på det egentligen. För att man kan ju, alltså det kan ju vara helt matchavgörande.
Absolut. Vi kan ju se bara på Linköping som är det exempel som ligger oss närmast eftersom vi ser dem mest. De ligger ju 5:a i serien just nu. Men hade de haft ett bättre powerplay och boxplay så hade de ju legat högre upp nästan. Ja. Eller, nu är det ju några poäng emellan. Men till exempel boxen ligger de kanske 8 i och för sig. Men där tar de ju så mycket utvisningar. Så då måste de vara bättre på det för att inskapa in mål. Och powerplayet kanske de ligger 10 i.
Mm.
Och det gör ju skillnaden. Och det blir ännu mer sen när man kommer in i slutspelet naturligtvis.
Mm. En annan grej som är intressant med just boxplay. Det är att på en träning då så... Man tränar ju ganska mycket powerplay. Och det är ju ofta samma gubbar som är med i powerplay som spelar boxplay. Och det gör att boxplay blir ju väldigt åsidosatt ändå.
Ja, absolut. Sen det blir det ju. Så har det varit i alla klubbar jag har spelat i. Sen kan jag tycka att powerplay har ju en större nytta av att spela in sina varianter naturligtvis. Så däremot kanske man borde se till att ha mer teoritid med boxen då.
Mm.
Vilket man inte kanske alltid uppfyller. Jag vet inte om det är en tidsfråga naturligtvis och sådär. För det blir ju mycket vad gör vi om de gör så och så vidare. Alla i 4 måste förstå det.
Mm.
Och det kan man nästan sitta och rita mycket. Det är samma sak, det är bara jag som tycker om det. Och du som tränare. Du ser Jocke Ström så fort det kommer fram en taktikklav. Och då springer han i 4 varv runt målen istället liksom.
Men det, då kan man ju lösa det genom att ha någon som är intresserad också, som spelar boxplay, som styr de andra.
Ja, precis. Mm. Och det har jag varit tacksam för, bland annat med er som tränare, att jag fick den möjligheten. För det var ändå ett intresse, och det var ju något jag tyckte var roligt. Och så kan ju de andra få göra det andra.
En annan grej där med boxplay som jag funderar på förut, eller funderar på, som jag konstaterat enkelt, det var att när vi gick upp från Division 1 till SSL, då lirade vi ju, jag kommer ihåg, det var du på den tagen, Jocke Karlsson och Jocke Lindström då, vi lirade Danebrand tror jag.
Och Järnefelt tror jag.
Järnefelt med, och han är väl en lite som bryter sig där, jag tänker säga. Men jag har varit inne förut på att man ska, vi valde ju då spelare som defensivt starka, eller olika spetskompetens, men i ditt fall skulle det vara en som styrde, Jocke Karlsson skulle stå för lite tyngd och flytta på spelare i mitten och vara jobbig där, och de andra backarna skulle vara alltså off backar som kan täcka ett skott, och ändå Järnfält hade vi ju med sig lite när jag tänker efter, för att han var duktig med boll.
Jag tror att Jocke Ström spelade mycket också.
Ja, och det var ju på arbetskapaciteten. Mm. Och jag tror nästan vi hade plusstatistik i Division 1 nästan. Alltså det var helt sjukt bra boxplay. Och sen gick vi in i SSL med samma tro. Och det funkar ju inte alls av den enkla anledningen. Eller framförallt givetvis så att motståndet var bättre. Men våra spelare som var inne var inte tillräckligt bra när vi vann boll.
Nej, så det stämmer absolut. Vi var inte särskilt, vi hade inte behövt fokusera så mycket på det heller liksom, eftersom vi, dels så klarar man det defensivt i 2 minuter i Division 1, och sen hade man ju ändå där förmågan att ta bollen och springa runt lite.
Ja.
Så pass stor skillnad är det trots allt.
Vi bytte ju, kom ihåg, där vi spelade som Marre och Åger och annat, det tyckte jag, alltså som vi blandade upp med då. Och då i samband med det så slog det mig att någonting som jag stöver fortfarande på oerhört, och det gäller Linköping sådär som andra lag. Några lag har ju det här, Storvreta har bland annat, vet jag, och sen är det väl några mer sätt som har det. Men när man väl vinner boll, till exempel om man spelar boxplay, så får man inslag. Att se en lång lyra där, alltså, jag mår fan illa alltså. Alltså det är ju som gjort att bli av, eftersom är man mer, så de kommer ju dubbla eller trippla den bollen liksom.
Ja, det är lite old school, helt klart.
Ja, men, alltså det känns ju att man inte har tränat in i alla fall 2 varianter vad man gör vid inslag, där alltså kan man vinna 15 sekunder, så är det oerhört viktigt vid varje inslag, plus att powerplay-spelarna får ju springa lite då också, och då blir de ofta sämre i powerplay helt enkelt.
Ja, precis. Ja, det stämmer ju även, alltså vi vart ju bättre, men jag kommer ihåg när jag kom tillbaka förra året, så fick jag efter ett tag så fick jag ta hand om boxplayet igen, och för då hade vi ganska dåligt, men så fick vi upp boxplay-procenten ganska mycket efter det faktiskt, som jag är lite stolt över. Så. Men problemet när vi släppte in mål var ju nästan alltid att då var det 20 sekunder kvar, och då var det någon av de här storskyttarna, säger Kim och Eskelinen eller Mattias Samuelsson, som fick komma in för långt och skjuta helt enkelt,
ja,
för att vi var för trötta.
Ja.
Alltså rent taktiskt då så hade man kanske gjort allt rätt i princip i 1.40, men till slut så hamnar de för lågt, och då ligger de bitarna. Hade man kunnat tjäna de 20 sekunderna på att hålla i bollen, men sätta in Rasmus Enström liksom.
Ja.
Jag kommer fortfarande ihåg det målet han satte på
förra året när han var, jag hade, jag tror fan jag hade webb-tv den matchen också, när han tog bollen och snurrade upp 4 och sköt i krysset från halva plan typ.
Ja, det var inte kul.
Nej, det var helt sjukt snyggt mål. Men så är ju det världens bästa innebandyspelare också, tycker jag.
Han är med där.
Det är ju landskamp i helgen också. Finnkampen.
Ja, det känns som en extremt spännande historia.
Ja, det är ju egentligen helt stendött givetvis, eftersom det är ju bara ett sätt att hålla igång landslag, känns som just nu. Det är kanske mer kul för Finland som gör sitt generationsskifte, som vi redan har gjort, gör ju dem nu.
Ja, jag tänkte säga det. Det kan ju vara kul att se Finland och de nya, för som innebandyn ser ut så har man ju trots allt inte så bra koll på de som inte har deltagit i landslaget.
Nej. Det som vi har ju förut, eller inte kanske själv, men vi har inte förstått landslaget helt enkelt. Vi kanske är extremt tröga där, men vi fattar ju inte alla gånger vad som...
Nej, dels vissa delar i landslaget, men sen kommunikationen är det ju vi framförallt reagerat på, ja, många gånger.
Och först togs det ut en landslagstrupp nu som var lite mindre men identisk mot...
Ja, precis. Det var ju de Rudd kom tillbaka från skadan här, så Rickard Eriksson försvann och sådär.
Mm.
Sen är, som sagt, det jag noterade var ju att det var ju 20 man och det var ju 26 på det här novemberlägret.
Mm.
Tyckte jag var lite märkligt, men det är en liten grej.
Sen märks det ju att det inte är VM-år för att så här många skador är ju givetvis inte, utan det är ju småkänningar av det ena med andra, så.
Ja, precis.
Hade det, men det förstår jag också. Jag har på något sätt ändå lite förstå. Alltså, de går in snart när man ser slutspel i Superligan, om man vill inte att Karlströms baksida lår ska gå sönder just nu.
Nej, jag har inte hört något om Henrik Kvist, men han måste ju också vara lite, han har ju lite skavankar också. Så, där. Så det gäller väl de flesta.
Ja. Men sen började det bli lite intressant när reserverna kallas in, kan jag tycka då. För då... jag vill ju gärna veta varför en spelare är med landslaget. Alltså vad de har för roll.
Ja, både de som blivit uttagna och de som ändå alla reagerar på inte har blivit uttagna, vill man ju veta varför. Och ja, det ska man ändå kunna begära att få höra, tycker jag, från en landslagsledning. Det är ändå Sveriges landslag.
Mm. Och sättet att kunna höra ifrån, det finns några olika sätt som vi skulle kunna få informationen. Ett är ju att förbundet själv gör någon intervju. Det gör de ju ibland på innebandy.se.
Ja, absolut.
Men de är ju inte så kritiska då. Eller? Alltså, de ställer ju inte de svåra frågorna mot någon som de själv har anställt.
Nej, det ska man inte förvänta sig.
Det andra är ju att Aftonbladet Expressen skulle ringa upp. Och den är ju ganska obefintlig. Ja. Det skulle vara om någon typ drog en lina kokain på landslagsläget.
Ja, det som hände nu var ju att Anders Borgström, Expressens innebandyansvarig, som trots allt verkligen tycker om innebandy.
Ja, absolut.
Han hade ju det här silly season, januarifönstret, som han var ansvarig för.
Ja.
Så han jobbar ju alltså bra. Och då är plötsligt försvinner innebandyn från Expressen. Och visar ju lite hur skört det är med medieintresset om så därifrån.
Och så har vi det sista mediet av det, som är givetvis innebandymagasinet. Och då, du har diskuterat lite tidigare, inte i sändning, men just det att vi är förvånade över att ingen ställer de frågorna verkligen. Att försöka bedriva någon form av riktig journalistik och våga ställa frågor som, där man får ett svar också, inte bara någon omsvepning av någonting.
Ja, det är en väldigt märkt situation, som sagt. Det har vi varit inne på många gånger, det här med att de är det enda mediet. Men det ställer ju krav på dem att de måste ta tag. Det är vissa bitar som de måste genomföra för att ingen annan kommer att göra det.
Ja.
Då undrar man lite, liksom, vad ställer de för krav på sig själva ibland? För man blir lite besviken ibland.
Ja, men, ja, minst sagt. För att nu var det ju så att... det är ju egentligen i grund och botten så att alla som är uttagna till landslag är ju duktiga på innebandy. Det är inte där vi reagerar på egentligen. Men man vill ju veta varför man tar ut en spelare och inte en annan. För att vi är ju så tråkiga så att vi har trott att vi vann VM-guld berodde på att vårt generationsskifte var klart. Inte vilken spel det vi hade.
Nej, ja, det är faktiskt lite tråkigt. Man är lite irriterad ibland, så man vet inte vad som är vad. Det man absolut ska ge vara är att det var en fullständig maxprestation när finalen kom. Och det
absolut. Var
ju fantastiskt gjort. Som sagt, jag trodde ju hela hösten att Sverige skulle vinna beroende på det här. Och sen syntes det kanske ännu mer än vad jag trodde att det skulle göra. Ja. Att det har varit det generationsskiftet.
Det kan man ju se. Jag kollade faktiskt upp det här någon gång i veckan. Att om man tar snittåldern på topp 10 i poängligan, så är den på 24,6 år. Om jag räknat rätt. Det kan diffa någonting. Men någonstans runt där. Och det säger en hel del vart vi befinner oss nu. För att nu ska ju de här spelarna inte ens vara som bäst. De har ju några år kvar, de här topp 10-spelarna, innan de ska vara som bäst.
Ja, och Mika Konen finns, och Hannes Öhman finns inte ens med.
Ja, till exempel. Och den äldsta som är med är... jag tror det var David Gillek som var den äldsta. Som också varit uttagen i landslaget nu.
Ja. Det är... ett ämne i sig, kan man säga.
Ja, och lite där då att... Det vi efterfrågar, det vi har saknat, är att någon då ställer frågan till och ger och får en bra motivering till varför David Gillek är med. Det är hans bästa säsong på rätt många år nu. Mm. Men han är ändå 30 år. Och jag har aldrig hört hans namn, eller jag har inte hört hans namn på rätt många år i landslagssammanhang. Varför är han aktuell nu för? Och finns det någon annan spelartyp som skulle gå före honom?
Jo, det finns det ju. Ja, det är väldigt märkligt. Det är 2 år kvar, som sagt. Han är 32 år och bara går ut och säger att de spelare som kommer in nu är på väg uppåt. Och mycket kan man säga om David Gillek, men det har man ju svårt att se naturligtvis. Framförallt med tanke på den säsongen han gjorde för 5 år sedan. För då vann han i skytteligan. Hur mycket mer uppåt kan han gå?
Ja.
Och det var 5 år sedan.
Och då, det kom ju ut, vi hade ju tänkt innan vi spelade in det här nu är det fredag eftermiddag här och då hade vi tänkt snacka om det och då läste vi precis nu innan att de har gjort en intervju med bara. De har ju helt enkelt läst att du har haft en storm här på Twitter och sen så bara direkt gjorde de intervju.
Min makt innebär i Sverige är nog obegränsad skulle jag tro. Ja.
Och de svarar inte i intervjun. Det är ju, det gör ju det blir en ännu större frustration då. För att då vill vi ha de här klara svaren att varför togs de här spelarna ut för och inte de andra. Och då svarade han att de spelarna som jag tagit ut nu, det var de som stod näst på tur.
Det är ju fullständigt rimligt.
Ja, men vad fan, du kan ju ringt mig. Jag sagt det. Ja, de var aktuella. Det ja, behöver ju liksom säga inte ett skit egentligen.
En försvann och så kommer en annan in.
Ja, ungefär så. Och sen så tänkte man så här då, ja, men vad ska ni utveckla nu? Vad ska ni göra på landslagsfinkampen? Vilka svar vill du ha? Och då säger han det är alltid svårt med teamcitat, vet man själv ibland att det är helt rätt. Men absolut. Då vill han jobba på de ambitionerna som de har läst jag. Och att de ska ta initiativ, jag citerar nu, initiativ, gå framåt och är motiverade.
Ja, det är, troligtvis är de ju 5-5 också.
Och bollen är rund.
Ja, typ så.
Ja, alltså det säger ju, än en gång, jag väljer ju att vrida och vända på det så att det passar min värld givetvis nu. Men än en gång, vi har en bra generation spelare nu som kanske skulle vinna rätt många matcher utan en tränare.
Ja, nej.
Om man ska vara elak.
Precis, man blir lite elak eftersom man blir lite irriterad på hur det är sköt. Så sen delar av det blir ju medias fel och delar Jan-Erik Varas. Så det ibland blir lite så här svårt att dra skiljelinjen. Hur mycket ska man uppskatta och hur mycket är det av lite halvirritation som man inte ger honom det här?
Ja, för att det var ju så när vi tog VM-guld så var det en del som tyckte att det var en del tyckte att det var en helt enorm uppvisning av svensk innebandy. Att det var, alltså det var oerhört snygga mål, det var ju en fullkomlig förnedring vi gjorde. Och en del av mig kände, fan, fick han ju rätt den här vara också.
Ja, precis. Det ligger tyvärr, man är ju inte mer än människa.
Ja, och det är ju, det är väldigt olustigt att man ens tänker den tanken egentligen med ett landslag. Med en sport som man har ägnat så sjukt mycket tid på egentligen.
Ja, man får ju hoppas att det inte säger mest om en själv i alla fall.
Ja, jag vet inte, men ja. Har vi något mer om landslag? Eller har vi gett Vara och Innebandymagasinet deras beskärda del som vi tycks återkomma till varenda avsnitt?
Jag vet inte, det är sagt. Man kommer upp i varv och så kommer man inte ihåg vad man sagt. Det blir väl bra det här.
Ja. En annan grej jag tänkte på när vi pratade, sa det här med poängligan, så läste jag en liten halvintressant grej som den före detta årets tränare Stefan Hedlund som var tränarkollega till mig i Linköping då, som skrev på jag tror på Facebook lite om det här med att man rankade de här formationerna nu. Och Falun har ju som alla vet en fruktansvärt bra första femma offensivt sett. Och då har man räknat ut att det kan vara bland den bästa femman i historien nu. Och då håller jag helt och hållet med om i princip allting han tog upp där. Och kontentan i det här är att hur fasiken har man räknat ut det?
Ja.
Har man bara kvart i poängligan och sen slagit ihop assist och mål och sen så är det deras, alltså är de gjorda i powerplay, boxplay, har de varit inne samtidigt? Har man gått in i och kollat det i IDA eller har man bara slagit ihop?
Ja, det är svårt. Frågan är vad är det de vill ha fram? Är det liksom kombinationen i kedjan just, eller de samlade tre, då kanske det funkar då eftersom man bara lägger ihop poängen.
Ja, men det jag menar med det, och då kommer vi in på ett ämne som jag fortfarande hävdar för min del skulle de kunna kasta den här poängligan och införa en ny som heter plus minus bara.
Ja, du vet att jag är med på det.
Ja, men alltså det är för att, och Falun kan vara ett ganska bra exempel här med tanke på att de läckte något enormt i början, och det gjorde även första femman i Falun. Om man gör 3 mål per match men släpper in 5, är man då den bästa femman i historien? Och de har dessutom inte vunnit någonting än.
Ja, det är,
alltså
det är,
i klubbsammanhang.
Det är ju högst relevant naturligtvis. Nu, det här var ju naturligtvis ett ploj, men det blir ju en intressant ingång på det här snarare. För ja, det är ju mer det här vi är intresserade av.
Jag skulle väldigt gärna se, men det är ju givetvis en resursfråga. Och jag vet inte hur, alla idrotter, i andra idrotter så mäter man ju plus minus givetvis. Och där för mig är ju den givetvis den överlägset mest intressanta statistiken. För den berättar ju givetvis mycket mer än om man gjort en assist eller ett mål egentligen.
Ja, som sagt, återigen om man går tillbaka till mig själv som inte gjorde så mycket poäng, så det var ju överlägset den mest intressanta statistik för mig. För det är ju så att femman man kan påverka mest, naturligtvis finns det ju bitar man kan göra hela laget och så vidare. Och det var lite, det har jag också pratat om, det här när Kim Nilsson blev årets rookie. Och det tyckte jag var lite konstigt. För då räknade de faktiskt plus minus den säsongen. Jag vet inte riktigt vad som hände, för då fanns det där. Men då räknar de in powerplay och boxplay, vilket man ju aldrig gör, vad jag vet, i någon annan sport. Men det gjorde de här i alla fall. Och Kim Nilsson låg överlägset sist, trots att han bara spelade powerplay. Jag som bara spelade boxplay till exempel var inte med på den listan.
Ni släppte ju knappt in en mål i boxplay.
Alltså, vi var ju inte så himla bra liksom. Alltså, han låg alltså sist av alla i hela Superligan i plus minus. Då, jag tycker inte att man ska bli årets rookie.
Nej. Som sagt, hur det ska rent praktiskt lösas, det har ingen aning om just nu. Men mer plus minus åt folket är vårt budskap helt enkelt.
Det hade varit kul, men ja, det hade varit kul.
En annan grej som är faktiskt aktuellt. Vi brukar ju ta upp grejer som inte är aktuella eftersom vi spelar in det här lite, ja, när vi får tid helt enkelt. Det är ju det här transferfönstret som stängde precis nu.
Mm.
Och om du hade makt över innebandymagasinet så, oj oj oj. Här lägger man ut en tweet om vilka man skulle vilja se i Superligan och tar typ 3 minuter så är Emil Johansson värvad från Umeå City till Falun.
Ja, vi får börja twittra lite mer på andra grejer så kanske det händer också.
Ja, för min del är det, jag ska vara helt ärlig med att jag har inte sett honom i år överhuvudtaget. Det har inte funnits någon möjlighet. Jag åker ju inte upp och kollar på allsvenska i Norrland liksom. Det är så. Men däremot det jag såg av honom förra året, jag tyckte han var fantastiskt bra.
Han är inte gammal än.
Nej, han är, nej, absolut inte. Jag kommer inte ihåg nu om han är 20 eller 21 eller något sånt. Men nej, han är ung. Han gick ju på RIG också innan.
Ja, just det.
Och går att använda både som back eller som center, antagligen som forward också. Så han är ju väldigt användbar och intressant att värva till Falun. Och det här är ju en poängspruta också givetvis. Han leder ju poängligan i norra allsvenskan.
Annars får man ju inte gå till Falun.
Nej, och det är intressant. Men du hörde att de ska använda honom som back.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt smart och klokt givetvis. Det är ju, jag hade blivit väldigt förvånad om de har satt den någonstans. För då hade du ju bäst nyttjar man nog honom som center eller back, kan jag tycka. Och center, då skulle de peta Svan till 3D5-man. Det känns ändå lite konstigt så.
Jag tror inte de vill peta Hajo heller.
Nej.
Med tanke på att de vill ha honom i boxplay och allt sånt.
Men de har ju haft lite problem på backen. Sen så, som sagt, sen har vi varit inne förut på att det kanske inte var en poängspruta de behövde. Men han kanske kan ändå tillföra någon trygghet med sin... Han är oerhört bollskicklig och han är ju passningssäker. Och han kanske kan tillföra ett lugn där istället då. Sen kommer han ju fortfarande smälta in bra i Falun. För det är ju... Falun är ju på något sätt som man har ett bättre juniorlag, om du förstår vad jag menar.
Ja, distriktslag.
Ja, ett riktigt, riktigt bra sånt. Att det är ju verkligen full fart framåt runt oss.
Ja, nej, precis. Jag minns honom inte så väl, men det första jag tänkte på att jag var lite skeptisk både för Falens del och för Emils del. För som jag minns det var han lite mer så här finurlig och lite mer... Inte det här liksom rulla runt spelet kanske, men det är ju Umeå också. Det är svårt. Men alltså, Falun nu ser jag ju definitivt skulle behöva lite andra spelartyper. De skulle jag värva, Mattias Wallgren till exempel.
Ja, Anton Karlsson.
Ja.
Någon sånt.
En sån typ.
Ja, jag håller med.
Ja, det är en annan historia.
Vi var ju inne lite förut på att Linköping hade mött Granlund. Jag tänkte bara, om vi ska ta en snabb titt på tabellen. Vi får väl återkomma till tabellen lite mer ingående längre fram. För du har tippat ju faktiskt. Det är ju en jäkla prestige i vem som kommer vinna den tippningen. Sen hur vi ska exakt mäta det får vi se sen. Men det ser väl hyfsat bra ut för oss båda. Vi tippade egentligen.
Ja, det är ju några lag som vi kan väl ta dem som vi har gemensamt gjort lite fel på kanske.
Ja, de ligger 9 och 10. Och det är ju Helsingborg och AIK.
Ja.
Även fast AIK nu har på något sätt hostat liv i sig själva. Jag menar sådär.
Ja, nej, de har ju Täby ovanför sträcket som man aldrig vet så där. De har ju fortfarande chansen helt klart.
Ja.
Sen är det ju Dalen då.
Ja, och där är ju, jag är otroligt imponerad över Dalen. Alltså hur de i den tabellen som är nu har ju de 37 poäng, ligger fyra. Storvreta ligger etta, 40 poäng. Det är tätt.
Det är väldigt tätt. Det är roligt naturligtvis. Det jag funderar lite på, alltså, det känns lite som, eller var det, för alla hade ju Dalen väldigt långt ner när de tippade, eller alla som jag har sett. Och vad var det som gick fel? Det känns lite som att man har underskattat resterande trupp helt enkelt.
Ja, sen så tror jag med att de hade egentligen för bra trupp förra året. För de, alltså för att gå på då, problemet kan ju bli så att om man har så bra trupp som de hade så kanske du inte får ut tillräckligt av varje spelare, för de, alla ska ju ha sin beskärda del. Medan i år har de kunnat gå om de vill på två och få, kanske fått större. Nu vet jag inte om de har lirat på två eller hur mycket de har, men en teori skulle kunna vara så i alla fall. Att de, att Kettil Kronberg får mera speltid och några där till då. Och sen har de ju faktiskt till exempel killen som varit avstängd nu som senior då. Han har ju gjort en hel del mål egentligen som man kanske inte tänker på också, som de värvade upp nu. Vad har de mer? Bodén givetvis då, som har ju själv varit skadad en hel del då. Jag tänker på Alexander då. Nej, men jag är ändå jag är imponerad över att de, kan de komma topp 4, så tycker jag det är en jättebedrift givetvis.
Ja, absolut. Som sagt, men det jag tänkte komma till var lite att det känns som att Hallstensson finjusterar lite den truppen som var oerhört stark, som man inte riktigt reflekterar över, för de är ju uppe i nollan där, man bryr sig inte så mycket om när de jagar varg och vad fan de håller på med.
De är ju oerhört svårscoutade med, för ja, att med dem, det är ju annars de andra lagen som Stockholm, de åker ju upp och kollar på man scoutar, man åker inte i Dalen så. Nej, det är ju Umeå scoutar.
Men precis, så då liksom, så han använde den truppen som var bra och fick dem till SM-final. Och så här i efterhand kanske man skulle tänkt att, för det var ju lite som en överraskning.
Mm.
Fast egentligen kanske man skulle tänkt mer, ja det var ju bra gjort liksom. Men truppen var så pass bra.
Ja.
Och att det som är kvar nu, att den här nya finnen gör ett bra jobb med dem.
Mm.
Men att det inte ska, det var inte så stor skillnad som alla fick för sig när de här namnen försvann.
Nej.
Plus några bra värvningar då.
Om man tittar mer på tabellen så kan man ju inte blunda heller för Granlås framfart ändå, som ligger precis under Linköping.
Nej, men jag tror att de är på väg neråt nu. Jag sticker ut hakan lite.
Tror du de missar slutspel? De har
7 poäng.
32 poäng och Helsingborg har 25.
Men Helsingborg har en mindre spel.
Ja.
Nej, jag tror inte de missar slutspelet. Jag skulle snarare tro att det är på grund av Täby än något annat.
Mm.
Men det kommer bli tajt.
Mm.
Så känner jag.
Mm. Vad finns det av de lagen som ligger på slutspelsplats just nu? Är det något lag där som du annars är besviken på, som du har förväntat dig mer av?
Nej, det kan jag inte säga. Jag hade förväntat mig mer i poängväg av TT till exempel. Men de tappar ju André Parnius, jag vet inte vad.
Han är skadad.
Ja. Ja. Det är ett tungt tapp. Det är nästan lite som Daniel Ahl för Karlstad, känner jag.
Ja.
Så det förklarar ganska mycket. Sen är det naturligtvis AIK då, som jag hade en känsla av att det kunde gå bättre. Jag tycker ändå de har bevisat det på slutet. Så det var ju den här Janne Gustafsson måste gjort ett fullständigt horribelt jobb.
Ja, och att man går bättre, det ultimata kvittot på det, vet du vad det är?
Nej.
Det är att det kommer ett nytt avsnitt av den här podcasten som de gör. Den har varit tyst en månad nu.
Ja, precis.
Ja. En sista grej som vi ska ta upp som... Vi får ju oerhört mycket tips och grejer som är på grejer att ta upp givetvis. Eller?
Oerhört.
Det känns
lite matplacerat. Ja, men det har väl hänt.
Ja, jo, det har hänt. Men du har ju en historia du vill berätta.
Vilken tänker du på då?
Jag tänker på historien om en arg man och en papperskorg.
Ja, men du, jag vet inte om den är så rolig, men det är lite konstigt.
Jo,
ja, det är bara rykten man hört lite om att det varit lite rabalder efter AIK-Dalen-matchen. Mm-hmm. Eller tvärtom, Dalen-AIK var det. AIK hade fått jättelägga att åka upp så högt. Och så åkte de upp förlorare. Jag minns inte vad det blev i den matchen.
Nej, jag minns inte här riktigt.
Nej, men tydligen så en spelare i AIK, vi behöver inte nämna honom vid namn, men det är den alla tror, har sparkat sönder en papperskorg. En sån här 25-kronors papperskorg som man hittar på Rusta någonstans. I ilska då efter matchen. Och sen vad jag förstått så har han erbjudit att betala den här på plats då efteråt. För han lugnade väl ner sig lite då.
Ja.
Men nu var det inget av där. Och sen någon vecka senare dimper det ner en räkning hos AIK på 1000 kronor.
Jag tycker det är helt sjukt bra gjort alltså.
Ja, till AIK också. Ja, i och för sig, de har väl ansvar för sina spelare, men 1000 kronor.
Det är ju, alltså, det där snackar ju kvalitetspapperskorv då de ska ersätta med.
Verkligen, det är guldlamerat. Men det som är frågan är, då liksom Dalen känner att de har befogenhet att bötfälla då. För då är det inte liksom en ersättning för, utan det är ju en bötfällning de tycker att de kan göra.
Ja, jag vet inte om hur man gör med det, om man har två alternativ, att antingen betalar man det eller så polisanmäler de det. Jag har ingen aning. Alltså, alltså det här är bara rent spekulativt, jag har ingen aning.
Nej, men det här alternativet finns ju inte.
Att man bara kan dra en faktura hur som helst. Och sen på, det är ju ingen, alltså då skulle de ju typ åka taxi och köpa papperskorgen och sen åka tillbaka och sen så summerar man allting.
Du
så
kanske
typ
ska hämta den i Stockholm.
Ja, jag tyckte det var lite småkul när vi hörde det i alla fall.
Ja.
För er som har att lyssna här då, så är det här slutet på Bäst utan boll podcast nummer 5. Vi kommer tillbaka och jag tänker faktiskt hinta lite om en grej.
Okej.
Okay. Ja, att kanske att innebandykartan kommer målas om snart. Vad det gäller information.
Ja, ja. Kanske kan bli kul.
Ja, vi får se. Jag säger inte mer än så. Som vanligt så kan ni följa oss även på Twitter. Ni hittar våra konton på bestutanboll.wordpress.com.
Ja, där finns allt matnyttigt.
Ha det bra så länge.